ordförande blev rotoman Karl Alm och kamrer blev filosofimagister Robert Wenberg vid Stockholms läns södra folkhögskola som ligger inom kassans verksamhetsområde som vi kommer att nämna lite senare. Nu hade kassan bildats och så nu var det bara att skaffa flera medlemmar. Ett allmänt möte ordnades i Tungmesta nya skola, den som då invigdes 1913. Röstlängden gick igenom och de personer antecknades som kunde tänkas bli medlemmar. Dessa skulle få ett personligt besök och styrelsen anslog 5 kronor per dag eller minst 75 öre per ny medlem till den som ville delta i medlemsvärvningen. Kandidaten skulle få en årslön på 50 kronor för sitt arbete. Så småningom beslöts att kassan inte själv skulle ha någon inlåning, vilket eljest var möjligt på den tiden, utan överlåta denna till centralkassan som man anslutit sig till. Det var alltså Mälarprovinsernas centralkassa som den kommer heta, Stockholm. Och endast förmedla inlåningen. Medlemmarna fick satsa 1 krona var till täckande av löpande utgifter. Ett kassaskrin och ett kontorsmaterial hade tidigare inköpt, men någon verksamhet hade ännu inte börjat. Den 20 mars 1916 kom emellertid den första insättningen som var 69 kronor. Och vid sammanträdet den 4 december beslöts att kassan skulle öppnas den 18 och hållas öppen den första måndagen i varje månad. Lånen fick uppgå till högst 75 kronor per hektar, men endast om fullgod säkerhet kunde redovisas. Det första lån som kassan lämnade ut var 2 växellån på 300 respektive 100 kronor och skulle användas för köp av utsäde respektive rörelsekapital och inköp av torrströ. Och 1922 hade kassan blivit så stor att man beslöt köpa ett kassaskåp, men pengarna var det fortfarande ont om varför insamling gjordes för att klara amorteringar på skåpet. Överskotten blev inte heller i fortsättningen så stora och 1928 fick ett förskott tas från centralkassan för att kunna betala lönen till kamrern. Samma sak var det 1929 och överskottet endast var 1 krona och 58 öre. Ja, sen är man ju framme senare när man börjar slå ihop kassorna och så vidare, men det är faktiskt, det är man framme på 40-talet och sen växte de snabbt. Och då var ju överskottet bättre och inlåningen större och så vidare, hela omsättningen var mycket större undan för undan. Men det här var bildandet 1915 och 16 man körde igång. Det var jordbrukskasserörelsen, men det roligaste och märkligaste, det var ju att det var den första jordbrukskassan i Sverige som råkade bildas i Tungmesta. Och det rådde ju helt på hem på landets rotoman Alm här, som var intresserad för den här småbrukarrörelsen, trädgårdsrörelsen, att de skulle kunna försöka få där man hade möjlighet att låna pengar. Därför man satsade på det. Så kom det till.
Det utvecklades mycket snabbt sen jordbrukskassrörelsen.
Ja, jag skulle kunna visa här sedan lite sen på statistik hur den är nu jämfört med andra banker. Ja. Vi ligger i toppen när det gäller inlåning bland annat. Ja. Med alla Sveriges banker. Jaha, då det var den föreningen. Då har vi folkhögskolan då.
Ja, den startade ju här, Västfärningen folkhögskola, så det kan väl vara värt att orda lite om.
Ja.
Du var själv pionjär som elev.
Ja, inte riktigt. 1917, det startade, första årskursen var 1915.
Var 1915
och jag gick 1917.
Jaha, du var lite förspelning.
Ja, jag var ju lite för ung då. Jag var ju onormalt ung kan man säga ändå redan för att vi folkhögskoleelev. Det hände ju inte att man blir det när man är 15 år, men vi ska komma fram till det. Det här var ju gammalt önskemål på 1800-talet här som man höll på med. Jag ska läsa lite innan till här. om vi går hoppar över vad som...
Det där är jubileumsskriften som tillkom här för
50-årsjubileet.
Ja, just det.
Om vi utelämnar de här, vad som hände på mediet och slutet på 1800-talet, så kan jag säga det att ett nytt försök att skapa en folkhögskola på Södertörn gjordes 1885. Ja, det är ju naturligtvis också på 1800-talet. Mm. Men det gick ju stöpet. Man hade ju, var ju Vädde folkhögskola som bildades istället. Det skulle i alla fall dröja ytterligare 30 år innan idén om en folkhögskola på Södertörnsbygden blev förverkligad. Initiativet togs denna gång av redaktören för tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet, doktor Johannes Källström, som i slutet av år 1914 sände ut en rundskrivelse till kommunerna i södra delen av Stockholms län med inbjudan att skicka ombud till ett möte som skulle behandla frågan om en ny folkhögskola. Kallelsen hörsammades av flera kommuner och i januari 1915 hölls ett talrikt besökt möte i Stockholm i vilken doktor Källström talade om folkhögskolans betydelse för den medborgerliga bildningen och de ungas fostran. Resultatet blev att en kommitté tillsattes som skulle undersöka behovet av möjligheterna för en ny folkhögskola. I april samma år hölls ett nytt möte med vilken kommitténs betänkande framlades. I den företagna undersökningen visade sig att Väddeskolan huvudsakligen tog sina elever från norra länsdelen, men ytterst få sökte sig dit ifrån den södra. Detta stödde antagande att det fanns en rekryteringsområde på Södertörn. Betänkande utmynnade i ett förslag. Och det var att man skulle söka starta en skola här på Södertörn. Och det diskuterade man vad för om typen skulle vara. Man skulle inte ha en klass och fackskola utan en verklig folkhögskola, en medborgarskola som kunde samla deltagare från alla samhällslager inom länet. Enhälligt beslutade mötet att biträda den kommenterades förslag om att upprätta en folkhögskola och let därför konsultera sig som en folkhögskoleförening. En interimstyrelse tillsattes. I denna invaldes bland annat kyrkoherde E. Johansson, han var kyrkoherde i Färentuna, som blev ordförande. Dr. Källström i Herserud, lantbrukare Claes Söderberg från Östmo och trädgårdsmästare J.F. Jansson i Tungsta. Styrelsens första uppgift blev att undersöka var den planerade skolan kunde läggas. På följande sammanträde beslöt man göra en hänvändelse till 15 olika kommuner norr och söder om Stockholm, däribland Väster- och Österhaninge, Östmo, Solunda och Grödinge, med förfrågan om möjligheten att erhålla fri mark för byggnader, bidrag till byggnadskostnader eller ett årligt kommunalt understöd om skolan blev förlagd inom kommunen. I avvaktan på resultatet av dessa framställning dryftade man under de följande sammanträdena i juni och juli framförallt föreningens ekonomi och möjligheter till den kommande hösten sätta igång den första årskursen i tillfälliga lokaler. Vid en föreningsstämma den 14 juni meddelades att en okänd givare överlämnat 10 000 kronor som en grundplåt till en byggnadsfond. Det fanns möjlighet att använda räntan på dessa medel för löpande utgifter. Beloppet skulle tillsammans med vad som inflyter till medlemsavgifter täcka den utgiftsdel i statsförslaget vilket föreningen åtagit sig att svara för. I hopp om anslag från det allmänna och i övrigt övriga utgifter vågar därför styrelsen på en stämma den 27 juli föreslå föreningen att från och med ett kommande höst inleda verksamheten vid skolan. Frågan var att skolan skulle ligga fick samtidigt sin lösning. Ett förmånligt anbud hade kommit från Västerhaninge kommun som garanterade ett årligt bidrag på 1000 kronor om skolan förlades till kommunen. Lokalen fanns att tillgå i Tungsta där blåbandsföreningen var villig att för en att för anordnarna av tillfällig folkhögskola hyra ut sitt föreningshus. Även elevhem och lärarbostad kunde ordnas i lämpliga fastigheter. Styrelsen och stämman antog det framlagda förslaget och kunde den första vinterkursen sättas igång den 1 november 1915. Jaha. Det är som framgår där i första hand. Jag tar den här berättelsen. Och vad jag minns av det, det var ju, här framgår ju att Västerhaninge kommun garanterade dålig bidrag på 1 000 kronor. Och det minns jag särskilt. Jag var ju inte så gammal, men det sitter så svetsat att vad pappa, min far alltså, han agiterade hårt för det. Han var redan då med i det kommunala just genom den här frisinnade föreningen som jag nämnde här tidigare. Och den här elevhemmet, det blev i det här nuvarande Rosgårdens huvudbyggnad. Där inspektor Olsson även bodde i övre våningen. Och lärarbostaden blev i den här förut nämnda distriktsveterinär som just då stod tomt. Veterinärvillan som då, just då stod tomt emellan två distriktsveterinärer. Och den första rektorn, det blev den här Källström, doktor Källström. Men han var inte på något sätt så skulle kunde han inte fortsätta den här tjänsten, utan det kom en som hette Carl Hydbom som blev anställd. Och han var ju heller inte längre, så 1917 kom rektor Alfred Lindgren som sedan blev en mycket långvarig rektor. Mm. Skolan flyttades 1900, då man köpte 1917 en läkarbostad, den dåvarande läkarbostaden som inte var läkarbostad längre då, uppe vid, mitt emot Ribby. Och där flyttade man in, så kursen 1918 för flickorna, sommarkursen, den var där då som första kurs. Och då kom rektorn att bo en trappa upp och sen tredje nedervåningen och längst upp på tredje var det lektionssalar. Men behöver inte gå längre när det gäller folkhögskolan.
Nej, men du blev själv elev 1917.
Ja, det berodde helt och hållet på. Det kanske är intressant att 1917, alltså första året när rektor Lindgren tillträdde sin tjänst då på hösten, då var det två elever anmälda till den vinterkursen. Men i sista momentet så avträdde den ena, så det var bara en och det gick ju inte. Utan då måste det värvas elever. Och rektor Lindgren som var ny, han tog cykel och cyklade runt här i bygden. Norr om stan cyklade han, och det framgår i den här redogörelsen här längre om ni har från folkhögskolan 50-årsjubileum, hur han får illa cykla. Men vad som inte framgår där, men som jag vet så mycket väl om, det var att min far, han var ju väldigt intresserad att kunna folkhögskolan skulle leva vidare. Han lånade häst och en jigg utav hem på landet utav inspektor Olsson. Och så åkte vi kring, jag fick följa med. Som att öppna och stänga grindar, för då var det ju grindar och hagar överallt.
Man det fanns åkte... grindar då?
Vadå?
Det fanns grindar då, ja.
Vi åkte kring här naturligtvis i Västerhaninge, men i Österhaninge, hela Österhaninge socken och i Vändelse och i Ösmo och i Sorunda och i Grödinge. Pappa åkte till bönderna, hade kanske bäst kontakt med dem. Lingen åkte även till bönderna, men de hade gjort upp i förväg hur de skulle besöka de olika. Och jag minns ju vilken svårighet det var att övertyga bönderna, i synnerhet bondmorerna, om att deras son skulle ha nytta och glädje av att gå på en folkhögskolekurs. De ville ju kalla den för högfärdsskola. Men så småningom fick man i alla fall ihop. Så vi blev 12. Och att den 12:e, det kan man säga, det blev jag. Jag var ju bara 15 år fyllda, så jag var väldigt ung. Men jag gick i alla fall samma kurs som Ivar Lo Johansson.
Ja, du gjorde det.
Ja. Och honom har jag ju haft kontakter med många gånger sedan dess. Och
har du fortfarande med. Kanske?
Nej, det har jag inte träffat på många år. Men han brukar komma hit ut och fråga lite vad som hänt i Västerhaninge. För han visste ju att jag var kommunalt engagerad.
Ja. Har du några minnesbilder från den här undervisningen och livet på folkhögskolan på detta tidiga stadiet?
Ja, det har jag naturligtvis. Och det var ju det att för det första, så det som intresserade mig kolossalt mycket, det var ju det att jag hade ju aldrig haft intresse för trädgårdsodlingen som min far var. Utan det var lantbruk som hägrade för mig. Mm. Både min farfar och min mors släkt var ju lantbrukare. Jag vet inte om det låg i släkt, men i alla fall så hade jag intresse för dem. Och det var lite särpräglat, undervisningen på folkhögskolan. Det låg, man fick lära en hel del, det kallades väl inte lantbruksundervisning. Men jag har ett schema här. Det var historia och det var modersmål och det var statskunskap. Och det var gymnastik och modersmål och naturvetenskap. Men den där naturvetenskapen, det var faktiskt, man fick lära sig väldigt mycket om jordbruk.
Jaha.
Och så hade vi ritningar och vi ritade hus. Och vi fick välja att rita. Och jag minns själv så ritade jag ekonomibyggnader till jordbruk. Och så att det, undervisningen låg ju inte alls på samma plan som den kommer att göra senare. Och det var geografi och det var välskrivning och uppläsning. Och så var det självarbete. Och så var det till och med sång. Och så var det räkning naturligtvis.
Ja.
Det här, och så var det två lärare då, rektorn och en lärare till.
Mm. Vad heter den läraren?
Vad sjutton var det han hette? Han hette väl...
Det var inte Erik Nilsson?
Nej, fullkartsingen är någon. Vi ska se här. Ja, då för... Det här första året var det ju Wendberg förstås, men när jag gick då var inte Wendberg kvar. Jag undrar inte vad Stensgården hette. De blev inte långvariga. Det var rektorn som blev långvarig.
Mm.
Nilsson kom ju sen upp i Västerhållningen och Sörlin och så vidare. Så var det med folkhögskolan som bildades.
Ja.
Och vi ska fortsätta på föreningsbildandet. Här.
Ja, vad har vi för föreningar kvar?
Ja, vi har en del. Vi ledde ju en mörk tid. Det var ju första världskriget.
Ja.
Och vi hade bara kabillampor.
Ja. Jo.
Så det var ju viktigt att vi fick ljus i Tungelsta. Och 1917 så tog man initiativet till bilda elektriska föreningen, vilket också gjordes här uppe i mitt hem, det första svaga försöken. Men sen hade man ju lokaler, så då hade vi lovat lokaler bland annat. Och man hade en godtänkad lokal som hette Hemmet. Så då fanns det lokaler. Och då bildades den. Och jag, det minne jag har av den, det var att jag var pinnpojken när man stakade. Det var min far och stationsinspektor Dahlin. Stationsinspektoren Dahlin, han hade varit med och staka järnvägar. Så han kunde vara sakkunnig på det området och staka ut. Och det minns jag mycket väl, man gjorde 1917 och 1918, sen till det började bli mörkt på hösten så släppte man på det första elektriska ljuset.
Mm.
Och började pumpa vatten och elektriskt och så vidare. Så det var också en förening som bildades. Ja, sen kom ju naturligtvis, nu talar vi om elektriskt men nu blev det mörkt. Ja, det kom igen ljuset.
Ja, det var... Kanske tala om förbandet här att ljuset höll på att slockna här just när vi talade om eldistributionsföreningen. Men det kom igen.
Ja, jag har ju gått minnet om hur trassligt det var första tiden här. Det var många avbrott då, med ledningarna var dåliga. Och i husen var det ju bara kul och ledningar som fanns inget annat. Och det hände mycket avbrott. Ja, sen när det kommer fram på 20-talet här så bildas ju trädgårdsföreningar, lokalföreningar och så vidare. Så det, sen bildas det fler föreningar som inte jag var riktigt insatt i. Jag var borta nämligen. Ja, jag vet inte vad som återstår att säga här. Ja, vi kan väl säga det att 1924, om jag inte minns fel, så köpte hem på landet Hammars gård. Ja, man köpte 1929 Ribbygård, om jag inte minns fel på årtalet. Men Hammargård, det stickades ju också upp till trädgårdsbruk och till villabebyggelse. Det köptes sedan av ett annat bolag som byggde hus där. Men att det gjorde ju att det blev fler och fler trädgårdar. Det här delen av Tungelsta som vi kallar södra Tungelsta, som ligger sydväst om nuvarande Kvarnvägen, där kom inte trädgårdsbrukarna igång förrän omkring 1924. Och där blev ett antal trädgårdar. Där KF nu har sin stora kontor. Och trädgårdarna byggdes ut undan för undan och blev större. Det byggdes nya växthus och det kom nya typer av växthus efterhand. Större. De första var ju smala, 3-4 meter. Sen kom 8 meters husen och det var många som tyckte det var breda hus. Sen kom 10 meters husen och sen när vi kommer fram på 50-talet så kom ändå bredare hus. De husen vi har nu här, de är upp till 16 meter och de är många som har 20 meters breda hus. Och materialet blev den andra och automatiken kom in i bilden och odlingen blev annat. Man började odla krukväxter så att säga på bord och det var ett underbevattning och sånt vidare kom till. Men vad som kom till mera, det var ju försäljningsorganisationerna och i första hand kom hallarna till. Alltså 1900, jag kan inte säga när Stockholms konserthus var färdigt, men det var någonting 1927 eller någonting. Jag är inte säker på det, men i alla fall i samma veva så anordnades en försäljningshall för trädgårdsprodukter på baksidan in i konserthallen, i konserthuset. Och den var kvar, men det var ju ytterst få som kunde få plats, den var inte stor. Den var lika lång som konserthuset.
Men de här lokalerna där man har bokförsäljning?
Ja, just det. Och sedan så försökte man så småningom att få fram större försäljningslokaler. Och det var Stockholms stad med i bilden. Och då kom Klarahallen till och den var väl färdig, om jag inte minns fel, 31. Och ja, full gång var man 32 i alla fall med försäljning. Och där har jag ju själv stått och sålt varorna ända fram till andra världskriget kom och man måste ha gengas och det hade jag aldrig på bilen. Sen, de som inte sålde själva hade ju försäljare, anställda försäljare. Och det hade ju jag också, anställda försäljare. Men jag var ju starkt engagerad i trädgårdsrörelsens föreningsrörelse. Både lokalt och i distriktsmässigt. Och det gjorde ju att jag arbetade mycket för att vi skulle få en egen hall, trädgårdshall. Och när Årstagärdet som det heter, när Årsta försäljningslokal av olika typer där det är aktuellt, då var vi med i bilden och skulle själva försöka bygga en trädgårdshall och det gjorde vi. Det är Årstahallen och den känner de flesta till. Och sen då fanns det inga organisationer, försäljningsorganisationer, så de har ju kommit till på 70-talet, försäljningsorganisationer. Nu har vi en försäljningsorganisation som min son är ansluten till. Den hette Blomek. Jag vet att i distriktsstyrelsen så försökte jag intressera folk för det här, trädgårdsodlare för det här. Att organisera försäljningsförening. 1957 var vi studerade i Danmark bland annat. Men det gick inte då. De var på konservativa. Mestarna då. Men nu är det båda delarna. Nu säljer man själv och nu säljer man genom föreningar. Själv håller jag på föreningsrätt.
Mm.
Ja, nu
berättat här.
Nu har jag väl pratat det mesta. Nu är det väl om vi ska röra oss något med det kommunala, vad som hänt.
Ja.
Det är inte jag som ska göra det, utan det får du ta reda på kanske.
Ja, men vi ska kanske inte släppa det riktigt. Vi har ju hört här att namnet J.F. Jansson kommer igen gång efter gång efter gång. Din far var till och med på det mesta här. Han var ju en oerhört framsynt man och mycket aktiv. Och han blev, det vet jag, kommunens ledande politiker här i Västerhaninge. Han blev kommunalordförande. Och det innebär väl, om jag rätt underrättad om den här tiden, att det var kommunalkontor i ditt föräldrahem, att kommunen praktiskt taget sköttes i alla, eller de flesta enskildheter, just av din far i ditt föräldrahem. Jag antar att du har väl en del intryck av det där.
Om jag går så långt tillbaka som jag kan minnas något sånär tydligt, jag var ju för ung naturligtvis från början, så minns jag de mannarna som stod i ledningen här. Och det bildades ju en jordbrukarförening här. Det fanns ju inga politiska föreningar. Den här Frisinnan var väl bland de första, men det bildades en jordbrukarförening här 1915. Det var väl början till, ja, sen kom ju bondeförbundet och sen bildades högern. Det var David Weiber som då var nybliven direktör på Berga lantbruksskola, alltså den här. Men var det en arrendator på Näringsberg. Just nu minns jag inte vad han hette. Men han var väldigt politiskt engagerad och han hade mycket att göra med min far. De sökte ju att samarbeta så gott det gick. Han var väl kommunalnämndens, eller ja, han var i vilket fall stämmans ordförande, vad det nu heter på den tiden, så långt tillbaka. Så
minns du när det blev fullmäktige?
Ja, det var långt fram i tiden. Ja.
Men det var 1919.
Ja, det var senare här. Det var senare här. För min pappa blev också fullmäktiges ordförande. Och det var, ja, jag kan inte säga årtalet exakt, men det var början på 20-talet. Liksom. Men sen så kom det en annan man med in i bilden som jag har också ett minne av. Han hette L.P. Larsson och han var sågverkskvarnägare vid Håga kvarn, där nu industriområdet är, rådde han om. Det var en mycket trevlig man, om jag ihåg. Och samarbetade mycket väl med pappa. Men så pappa, min far, han kom med i bilden mycket tidigt i det kommunala. Jag vet, jag kan ju ta vissa saker. Bland annat så innan den allmänna rösträtten kom till och man röstade efter fyrk och man alltså hade hur mycket jord man ägde och så vidare, så var det då de stora gårdarna här, patroner som man sa, godsägare. Vi hade ju de stora gårdarna här. Det var ju Häringe, det var ju Berga, det var Ekeby. Jag kan ju ta en liten episod som min far berättade. Och då ska jag gå tillbaks ända till jag gick i skolan uppe i Västerhaninge, kyrkskolan. Där nu infartsvägen går till Åby centrat och till kapellet. Det är precis vägen går till kapellet rätt fram. Där låg en fattigstuga, en lång, låg länga. Mycket gammal och mycket låg. Det var säkert en byggnad från tidig 1700-tal. Det var i tre rum var det jordgolv. Det var inte trägolv. Och i två rum var det trägolv. Och där bodde de som skulle, så att säga, mer eller mindre förestå, var bas för det. Tidigare hade ju det legat jordbruk under det där. Man hade ett litet lantbruk till, så uthusen låg kvar. Men det var sammanbyggt, så att säga, med klockan. Man hade också klocka gjord och hade tillfälle att ha djur. När jag gick där så kunde den då, ett ögonblick då.
Det passar bra.